I kväll föreläser Gunilla Grönlund vid Korsholms vuxeninstitut. Och hon kommer att berätta om sin dotter Linda som i flera år kämpade med sitt narkotikamissbruk. Och när Linda var 20 år gammal då tog hon sitt liv. Och idag så åker Lindas mamma Gunilla Grönlund runt och berättar om sina erfarenheter. Hon är här idag med oss i studion. God morgon och välkommen.
God morgon och tack.
Gunilla, varför börjar Linda använda droger?
Det vet jag inte. Skulle jag veta det så skulle jag haft mycket mer att säga åt föräldrarna när jag far runt. Jag tror att det kan bero på att hon var ganska kaxig och vågade prova. Och nyfiken framför allt. För det fanns inga något problem att man kunde säga att det här har gått snett och här är det problem inte. Utan egentligen av ren nyfikenhet som hon testade första gångerna.
Hur gick det till när ni fick reda på vad det var som hände?
Jag hittade tomma tablettaskar i hennes sopkorg i hennes rum när jag skulle tömma den en dag. Och då hade hon tagit tabletter hemifrån, värktabletter och sömntabletter och allt sånt. Och där började. Fick vi reda på det första gången i alla fall.
Kan du beskriva hennes missbruk? Vilket sorts missbruk var det Linda hade?
När vi kommer från Åland så det var ett blandmissbruk. Hon började med tabletter. Och alkohol och tobak förstås då. Och sen började hon röka hasch. Då. Och sen gick det ganska snabbt för henne så att det tog inte länge förrän hon började med Subutex och amfetamin då, som ju blev hennes drog sen till slut då. Men också heroin, så hon gick nog igenom det mesta.
Varifrån fick hon tag på de här drogerna?
Ofta så var hon över till Sverige och till Åbo själv och hämta drogerna och på det viset så fick hon då att hon fick det som betalning helt enkelt. Och köpte ju på, för det fanns tyvärr mycket och finns tyvärr mycket på Åland också då. Vi har ju ganska lätt att komma till och från ön.
Så. Från det här tillfället när ni fann drogerna på hennes rum till Lindas till sist förlorade kamp mot drogerna. Hur lång tid var det däremellan?
Det tog 6 år ungefär. Och första året så gick det ganska långsamt. För hon slutade med tabletterna tack vare fälterna då. Så då var det lite alkohol förstås. Men ingenting som vi kunde sätta fingret på att det var några droger. Utan det var egentligen 1,5 år efteråt sen som hon åkte dit för att ha rökt i hasch då. Och då var det en kompis pappa faktiskt som ringde och sa att jag tror att våra döttrar har börjat röka hasch. Och då utmanade jag henne så att jag fick henne att ta ett urinprov för att motbevisa mig då att jag hade fel. Och så gick det ju inte.
Nej, precis. Hur försökte ni hjälpa Linda? Och var hon mottaglig för någon hjälp?
Då när vi hittade tabletterna ska jag säga att hon var ganska mottaglig. För då gick hon ju med på att träffa fältarna. Då var hon ju också så ung. Hon var ju bara lite drygt 14 år. Så att då hade man ju som förälder ett annat inflytande. Sen när hon började med hasch när hon åkte dit och vi fick reda på det, så då kontaktade vi missbrukarvården då och fick via det hjälp då, och då kändes det som att hon var mottaglig, men det var ju under den perioden som hon började med tyngre droger också, så att inte vet jag hur, inte var hon motiverad, det var hon inte. Jag tror inte att hon var motiverad förrän precis före slutet någon gång i oktober, november 2005 då.
Hur öppna var ni inom familjen med det här problemet att det fanns? Att
vi
var
väldigt ovanliga för vi var jätteöppna. Jag gick med en gång ut, jag kände med en gång att det här är någonting som man inte klarar av själv. Det här måste man ha hjälp med. Så jag berättade för familj och vi berättade för släkt och vänner att så här är det. Dels ville jag inte att någon skulle ge henne pengar för att finansiera missbruket. Och sen behöver man allt hjälp och allt stöd man kan få. Så att vi var nog väldigt öppna.
Hur fungerar familjen under den här tiden när Lindas missbruk var som jobbigast? Hur gick det med ert arbete, Lindas studier och så vidare? Hur såg den situationen ut?
Lindas studier gick det ju upp och ner med förstås. Hon blev utkastad ur 2 skolor för att hon inte var där. De andra, jag har 2 barn till, de fick ju sköta sig själv. För att den mesta tiden gick åt till Lindas missbruk då, till jaga henne då. vi har en stark sammanhållning i vår familj, tack och lov, för vi skildes, jag och min man, under den här perioden, men fortsatte att vara vänner då. Så vi umgås idag väldigt mycket då. Men det är klart att det sliter ju på, för all ledig tid gick ju åt att leta upp henne och leta hjälp åt henne och försöka förhindra det här missbruket då.
Idag så är du väldigt aktiv inom bland annat Fri från narkotika och du, som sagt, du föreläser och åker runt och försöker berätta om dina erfarenheter. Vad är det som du mest av allt vill att folk ska få ut av dina föreläsningar och dina erfarenheter?
Det är två olika saker. När jag får prata med föräldrar, så då vill jag ju att de ska inse att det kan hända vem som helst. Vi var en kärnfamilj. Mamma, pappa, tre barn som bodde på landet och skjutsa barnen. Linda var ju väldigt duktig. Hon spelade ju musik på musikinstitutet och sånt. Och så att det kan faktiskt hända vem som helst. Och när jag får prata med ungdomar, då vill jag att de ska se att det blir en sörjande familj efter. Att så här illa kan det gå, för att man är nyfiken och vill testa en gång. Räddar jag en, så då har hon ju inte dött förgäves.
Mm. När du ser tillbaka på den här tiden, och nu har det ju gått ett antal år, är du någon gång hård mot dig själv och tänker att om det ska ha funnits någonting som man ska kunna
göra?
Jo,
lite emellanåt så tänker man att ganska ofta tänker man ju, var har jag gjort fel? Vad har gått fel? Men jag var en aktiv mamma. Jag var alltid med, jag letade alltid upp henne. Och jag tycker att jag gjorde vad jag kunde med de kunskaperna jag hade. Jag vet egentligen inte vad jag ska kunna, med facit i hand vet jag inte vad jag ska kunna ändra. Ibland kan jag tänka att jag borde ha bytt i skola. Men Åland är väldigt litet. Hon hade ändå träffat samma kompisar i stort sett. Då. Men det är klart att man lite av och till så känner att det borde finnas någonting mer vi kunde ha gjort. Stängt in henne någonstans, men det får man inte göra.
Om det finns någon som lyssnar nu och kanske finns i samma situation, eller åtminstone misstänker att det kanske finns i samma situation, att någon som står dem nära är beroende av narkotika till exempel eller alkohol. Vad finns det, vad kan man göra?
Det finns jättelite man kan göra. Framförallt om de är över 18, så måste ju individen själv vara med på allting då. Men det jag tycker för ens egen och för den anhöriga skull, så är att man måste ta kontakt med missbrukarvård, hälsovård och få hjälp själv, för man orkar inte hjälpa om man inte själv får hjälp. För att man behöver ett så stort stöd runt omkring. Det hade jag av hela min familj och fick också hjälp från hälso- och sjukvård på Åland.
Mm. Nu har du ju erfarenhet av hur det ser ut på Åland, men har du någon överblick av hur det ser ut i Finland? Finns det hjälp för anhöriga också, för de som drabbas?
Jag tror att det är en grupp som är på kommande, för att man har inte tänkt på det. Jag till exempel tänkte inte på att mina andra barn kanske också behövde ha lite extra stöd. Det har jag fått reda på nu, eller har jag märkt nu i efterhand att syskon också lider väldigt mycket av det här. Så jag tror att det finns hjälp att få om man orkar tjata sig till den. Men jag tror också att det blir bättre hela tiden.
När du åker runt och föreläser, så pratar du också om den anhörigas roll i ett missbruk. Det är ofta en roll som glöms bort, eftersom man fokuserar så mycket på den här som drabbas av själva missbruket. Hur försöker du lyfta fram den anhörigas roll i det hela?
Dels genom den här filmen då, som ju både jag och min yngsta dotter, Lindas syster då, Johanna, är med i. Där pratar vi mycket om hur vi känner det och sånt. Och sen bara med genom att vara, för när jag får runt och föreläser, så gör jag det som mamma. Mm. Och då visar man ju att de anhöriga är ju väldigt involverade och lider väldigt mycket. Man säger att det finns ungefär 20 anhöriga som lider runt en missbrukare. Och det här gäller ju alla missbruk.
Hur känner dina två andra döttrar om narkotika och alkohol? Och vad har de för inställning till?
Narkotika och så är de ju helt emot. De dricker båda alkohol. Men de festar någon gång, inte någonting dagligen. Inte. Jag var väl lite rädd för med Johanna då, som var bara 14 när Linda dog. Men hon fick ju en väldigt negativ bild av det, för hon har ju sett väldigt mycket mer av Lindas missbruk än vad vi föräldrar har gjort då. Så hon och hennes kompisgäng har ju varit väldigt negativa då. Sandra då, den äldsta, hon är ju äldre, så hon hade redan färdigt en ganska bra liksom negativ sån här syn på droger. Så jag har aldrig varit orolig på det viset att någonting ska hända dem, det är jag alltid orolig för. Men inte med droger. Mm. Ja, för det har de en sund inställning till.
Hur mår du idag?
Bättre och sämre, men det här till att runt och prata så stärker det en på ett vis, det är en sorts terapi. Jag är ganska pratsam, så att jag pratar väldigt mycket, men det är klart, hennes födelsedag, hennes, alltså när vi ska fira jul, när hela familjen samlas, och 11 februari när hon dog, så är ju inte bra perioder. Nästa vecka är det 8 år sedan jag såg henne.
Gunilla Grönlund föreläser alltså ikväll vid Korsholms vuxeninstitut 19:00. Tack så mycket för att du besökte oss här i Godmorgon Österbotten.
Tack för att jag fick komma.